Låt oss slå upp Apostlagärningarna, kapitel 19. Apostlagärningarna, kapitel 19. Nu ska vi läsa de 20 första verserna. Vi hade några vänner på besök under veckan och då läste vi de här verserna och då kom det till mig att jag skulle tala över det här. Lite grann. Ni har ju hört att det sista gången som anställd jag står här. Jag kommer predika igen nästa söndag. Men då är det gratis. De flesta predikningar, om du läser i Bibeln, har varit totalt oavlönade. Det var människor som har varit tvungna att ta sig fram på andra sätt. Och så har Gud använt dem i alla fall. Så jag tycker jag hamnar ändå ett ganska gott sällskap under den tid som ligger framför. Vi slår upp Apostlagärningarna 19, vers 1-20 och det kommer på skärmen. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den helige anden när ni kom till tro? De svarade: nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring 12 män. Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan talade illa om den vägen så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig. Varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under 2 år så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem: Jesus känner jag till och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Detta fick alla i Efesos veta, både judar och greker, och fruktan kom över dem alla och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilja av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Fader i himlen, i Jesu namn, du är här mitt ibland oss. Du vill tala till oss genom ditt ord. Herre, välsigna mina åhörare, hjälp mig, hjälp oss alla att vara öppna och höra vad anden säger till församlingarna idag. Tack Herre för betet församlingen i Jönåker, tack för din plan Herre, tack för det du har i beredskap åt församlingen. Och det du vill göra på denna plats Jesus, bland oss som tillhör församlingen men också människor som finns utanför. Välsigna den här stunden, vi ber om detta i ditt namn. Tack att du hör bön. Amen. Jag vill göra ett litet nedslag i den kristna, första kristna historien. När jag tittar över vilken bok jag har talat mest över här under de här 3 åren så tror jag att Apostlagärningarna ligger bra till. Jag är fascinerad av boken. Den handlar om hur det borde vara i Guds rike. Vill vi veta hur det borde se ut här så ska vi gå till den här boken och fundera över den och läsa den. Jesus hade lovat att när anden kom över lärjungarna så skulle det som han kallade sin församling börja byggas. Och det skulle ta fart och spridas över hela världen. Och nu i 19 kapitlet, exakt var i tiden vi befinner oss, det har jag inte kollat upp. Men Paulus befinner sig nu i Efesos i västra Turkiet. En stor stad, en viktig stad på den tiden. Den antika staden har blivit utgrävd och är numera en stor turistattraktion. Det går att åka dit alltså. Gå på gatorna där Paulus och hans kompisar gick. Man kan gå in på teatern där det var bråk. Man kan besöka det som var det gamla biblioteket och så vidare och så vidare. Det är fascinerande. Så har ni möjlighet att åka dit, så gör det. Men vad jag önskar är att ge en liten bild av hur saker och ting borde se ut utifrån det vi har läst i Guds rike och i församlingen. Jag ska inte tala länge idag, jag ska låta er fundera vidare på textens innebörd hemma vid sen. Men det första jag ska säga, det är egentligen det allra viktigaste. Det står här i den sista versen vi läste. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. När vi längtar efter att Gud ska göra någonting mitt ibland oss, då ska vi komma ihåg det. Det är aldrig vi som har framgång. Det är aldrig jag som förkunnare som är framgångsrik. Människor kan tro att jag är det och de kan säga han drar mycket folk till sig. Men om jag har Gud med mig, då är det aldrig jag som är framgångsrik. Det är alltid ordet som har framgång. Jag brukar säga så här, allt som blir fel, det är mitt fel. Och allt som blir rätt, det är Guds nåd. Det är aldrig jag eller någon av er här som lyckas med någonting. Om Guds rike utbreder sig och alla människor i Jönåker blir frälsta och kommer till insikt om sanningen, vilket Gud önskar, då är det ordet som har haft framgång. Det som Jesus lämnade över till oss, och den formuleringen hittade överallt sen i hela Bibeln. Ordet hade framgång. Ordet spreds allt mer. Lärjungarna blev uppfyllda av helig ande och glädje och ordet spreds allt mer. Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Vad menas med ordet då? Grekiska logos. Och i det här sammanhanget handlar det om just det budskap som den kristna tron bygger på. Jesus kom för att lämna vidare ett livgivande budskap, sig själv. Han är ordet, men också det han kom med, det han undervisade, är ordet. Och när vi får del av det så får vi evigt liv och kommer till himlen, får frid med Gud. Jesus dog, han uppstod. Vårt behov av omvändelse, tro och så vidare. Och det var det här som hade framgång. Så får vi uppleva här att 10 människor kommer till tro. Det ska vi inte säga församlingen har framgång. Nej, vi ska säga Guds ord, evangeliet har framgång. Det är evangeliet som vinner människor. Och vi är i bästa fall bristfälliga budskap eller redskap i det. Den här versen är översatt lite olika i de olika biblarna. Jag slog upp några andra exempel. Ni som har läst andra biblar. 1917, den gamla. Hedegård fanns det man som hette. Och även den nya reformationsbibeln skriver lite annorlunda. Skriver så här. På detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin kraft. Biskop Gerts översatt så här, så spred sig ordet och blev befäst genom Herrens kraft. Och Bibel 2000 skriver, så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. Alltså, det var ordet som hade framgång. Jesus hade talat om det här. Och man kan fundera på, vad var det som gjorde att ordet hade framgång? Och det är två sidor som egentligen två sidor av samma mynt. På samma sätt som Jesus är Guds son, han är ordet. Ordet blev kött och blev människa. Så är allting som Jesus säger också ordet. Så det är två sidor av samma mynt. Jesus är vad han säger. Älskar vi Jesus, älskar vi också allt han har sagt. Och älskar vi allt Jesus har sagt, då kan vi inte låta bli att älska Jesus. Han är vad han säger. Och när det gäller det här att ordet ska ha framgång, så beror det på två saker. Det första är att ordet i sig har en frälsande kraft. När vi hör Guds ord så föder det tro i våra hjärtan. Och när vi kan tro, då kan vi omvända oss och bli en del av Guds rike. Men det är också så, och det är egentligen samma sak, men man kan uttrycka det på ett olika sätt. Gud vill alltid välsigna det ord som redan är välsignat. Alltså, ordet i sig har en inneboende kraft. När du delar evangelium med någon, då har det en förlösande kraft i människors liv. När du säger någonting från Guds ord, säger till människor, då har ordet i sig kraft. Du kan känna dig totalt under isen, har ingenting att komma med, tom och kraftlös. Men när du delar någonting som står skrivet, då har det i sig kraft. Det är den ena biten av det. Och det var därför som du kunde ha en sån framgång i Efesus som vi ska läsa. Och det andra är att Gud själv är mån om att välsigna sitt ord hela tiden och verka i det. Jesus sa aldrig så här: nu har jag lämnat er ordet, nu åker jag upp till himlen och så får ni sköta det här utan mig. Inte alls. Och då vill jag bara hoppa snabbt till Markus evangeliet kapitel 16. För där kommer båda de här sidorna fram innan vi går tillbaka till apostlagärningarna igen. Och då står det i 16 kapitlet så här, vers 19-20. Det är precis när Jesus ska lämna jorden. Då står det: sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Ordet i sig har en frälsande kraft, men Jesus vill också verka med sitt ord. När du och jag delar evangelium med människor så vill Gud välsigna det. Han vill överbevisa. Det står att anden ska överbevisa människor om synd och rättfärdighet. Och Charles Finney skriver i sin biografi att det är egentligen det, han blev förvånad över att det var så lite som behövdes för att människor skulle få synda ner. Det räckte med att man i rätt tillfälle, ledd av Gud, citerade någonting i skriften. Sedan låg människorna dag och natt och kved under denna nöd fram till att de omvänder sig. Så det är så lite som behövs, därför att Gud vill verka på sitt ord. På det sättet hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Det finns någonting i det här som är oerhört kraftfullt. Det Jesus har sagt, den har delat med oss och som vi ska föra vidare till hela världen. Men Gud har inte lämnat oss ensamma. Han vill också verka tillsammans med oss. I början av Apostlagärningarna, den bok som vi nu läser, det syns inte i våra biblar. Då står det så här: i min förra skrift, käre Teofilos, första versen i hela boken, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Och det låter som att det var någonting som tog slut. Lukas hade skrivit Lukas evangeliet också, så fortsätter han med apostlagärningarna. Men ordet betyder egentligen så här: i min förra skrift, käre Teofilos, skrev jag om allt som Jesus började göra och lära. Jesus är fortfarande aktiv i sin församling. Han vill att hans ord ska ha framgång. Därför lämnar han inte bara ordet till oss, han verkar också tillsammans med oss. Genom Herrens kraft ska ordet ha framgång och sprida sig och visa sin styrka. Hur gick det till då? Om du tittar på den 20 versen igen i Apostlagärningarna 19. Om vi plockar fram den på skärmen. Nästa vers. Där ja. Vi läste: ordet hade genom Herrens kraft framgång och visat sin styrka. Men meningen börjar på detta sätt. Ser ni? På detta sätt. Då pekar författaren tillbaka på vad han precis har berättat. Vad hände när Paulus kom till Efesus? Och så beskriver han då de här olika skenorna i staden. Och så landar han då i detta: på detta sätt hade ordet framgång. Och sen läser man vidare i vers 21 och står det: när detta var slutfört bestämdes Paulus att resa vidare. Så att vers 19 och bakåt beskriver vad det var som hände i Efesus. Det här var en framgångstid för Guds församling. Och min bön har alltid varit, när jag tillträdde i Lindesberg, då var det en man där som frågade mig så här, innan jag hade lärt känna församlingen och innan vi hade kommit någonstans. Det var inte ens, vi var inte ens kallade, vi var där på besök. Då frågade han mig så här på fikat, och det var märkligt egentligen eftersom jag inte var kallad ens. Men han sa så här, vad har du för vision för den här församlingen? Det låter väldigt andligt, va? Man ska ha liksom en vision, storslagna planer och sånt här, va, som man ska dela. Jag har inga sådana. Jag funderar en stund och sen svarar så här. Jag har nog ingen annan tanke eller vision om jag blir kallad hit. Än att om 5 år, nu blev det inte 5 år i Lindesberg, det var 3 år liksom här. Om 5 år. Ska den här församlingen likna apostlärningarna församlingen mer än den gör nu? Det är min enda tanke och vision. Och det är så jag har försökt arbeta överallt det har varit i Guds rike. Varför? Därför att jag har inga egna idéer. Jag vet inte hur det här ska göras. Jag måste ständigt gå till manualen och fundera på hur hade Jesus tänkt det från början? Hur ville han att det skulle se ut? Jo, men du måste ju ha en vision och delmål och grejer. Nej, det måste jag inte. Visa mig någonstans i apostlärningarna där det står att Paulus säger till församlingen, ni måste ha en vision. Inte alls. Följ det som är givet. Sen kommer Gud att visa oss specifika saker som gäller vår plats. Men jag behöver inte ha en egen tanke om vad församlingen är eller hur den ska se ut. Det finns här redan. Det går dit och följa det som gäller. Och därför vill jag peka på de sakerna som Paulus är med om här när han kommer till Efesus. De små orden i början av versen pekar tillbaka på det som sagt och beskriver hur ordet hade framgång. Först vers 8-10. Paulus gick in i synagogan och under 3 månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hörde till Guds rike. Men där var några som förhärdade sig, inte ville tro och så vidare. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under 2 år så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Det här är ett tecken på att ordet har framgång, att det sprids. Alla kommer nödvändigtvis inte till tro, men ordet blir känt av människor. Människor får chansen att ta ställning för eller emot Jesus. Det är vårt uppdrag. Att människor tar ställning för Jesus, det ser den helige ande till att göra. Det kan du och jag inte göra någonting åt. Men när saker och ting är som det är i Guds rike, då ser vi till att det här sprids och Gud vill hjälpa oss. Så har ordet framgång och visar sin styrka. Det sprids. Alla i hela Asien, vad var Asien då? Jo, det var ett namn på Turkiet på den här tiden. Hela det här området fick alltså under 2 års tid hamna under inflytande av evangelium. Det är fantastiskt. Det spreds. Människor fick kunskap om det. En del vände sig emot det, andra blev omvända. Det var det första. Det andra var, det står här, Gud gjorde ovanliga under i samband med att ordet förkunnades. Vers 11-12. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händelse att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Sådana här bekräftande underverk, särskilt sjukas helande, gjordes att ordet bekräftades. Alltså, när evangelium predikas, då vill Gud uppenbara sig, han vill svara på bön, han vill låta människor som är sjuka bli friska och han vill befria människor som är under sataniskt betryck. Därför att då visar sig att det här är sant. Läs i apostlagärningarna så ser du också det. Ingenstans dit Paulus kom predikar han helande. Nu är jag ute på en mark där människor skulle säga emot men kanske. Men det gjorde han aldrig. Man förkunnade alltid om Jesu död och uppståndelse. Och de här tecknen som följde, det var en följd av det man predikade. Men undran och tecknen var aldrig i centrum. Men de tjänade till att överbevisa människor om att de här människorna har med Gud att göra. Jag måste få lära mig vad det är de tror på. Väldigt, väldigt viktigt. Du kan läsa Apostlagärningarna 5 också under en framgångstid i församlingen i Jerusalem. Det står att till och med Petrus skugga hade en läkande kraft för dem han gick förbi. Inte gick han runt och tänkte så här, nu ska jag låta min skugga falla på den och den och den och den. Inte alls. Men när Petrus rörde sig och var i tjänst, då förde han välsignelse med sig. Och människor blev helade och botade och hjälpta på många olika sätt. Notera här då, vers 11 börjar med orden Gud gjorde. Gud vill verka när vi sprider Guds ord och förkunnar det på olika sätt. Så att det bekräftas. Det tredje som sker när ordet har framgång, det är att människor blir döpta i vatten och i helig ande. De första 7 verserna handlar om det. När Paulus kommer ner dit träffar han några lärjungar och då frågar han om tog emot den helige ande när de kom till tro. Nej, vi har inte ens hört om den helige ande. Han låter döpa dem i Jesu namn och när han lägger händerna på dem så blir den, då kommer den helige ande över dem och de talar i tungor och profeterar. Detta är också ett kännetecken för när ordet har framgång, att människor blir omvända. Det är inte så att vårt uppdrag, eller det Jesus vill, det är att vi ska skapa en religiös förening där vi träffas och har inbördes beundran eller tävla i vem som kan mest eller någonting sånt här. Inte alls. Det Gud vill när ordet har framgång, det är att människor ska bli omvända. Att människor ska döpas i vatten och inte minst bli uppfyllda av den helige ande. Detta är ett tecken på att Gud verkar tillsammans med sin församling. Att anden faller över människor. Att människor uppfylls av helig ande. Att människor talar i tungor, profeterar. Dessutom en ganska intressant passus. Det är att människor som försökte fejka kristendomen och de här tecknen blev brutalt avslöjade. Ni läste den här. Vi läste ju om de här kringvandrande judiska andeutdrivarna som tog sig för att också försöka använda Herren Jesu namn över dem som var besatta. Men de misslyckas troligen. Lustigt nog så sker det här då till Herrens upphöjelse. Alla fick veta vad som hade hänt, står det i vers 17. Både judar och greker och fruktan kom över dem alla och Herren Jesu namn blev prisat. Det är också en del när ordet har framgång att det falska blir avslöjat. Sånt som pågår runt omkring och i församlingen som inte är av Gud. Gud sätter ljuset på det. Och det blir avslöjat. Slutligen står det i vers 19 då, eller vers 18 och 19, att människor som blev omvända bekände sina gamla synder öppet och gjorde sig offentligt av med dem. Vad står det? Många av dem som kommit till tro eller trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilja av dem som bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. Människor omvände sig. Du vet, när ordet förkunnas, det är faktiskt så här. Gud säger, det finns en gräns du måste gå över för att komma in i mitt rike. Här ute har vi synden och världen och det är djävulen och det är synden och det är okkultismen och allt det där jag lever för min egen skull och allt jag gör är att utnyttja saker runt omkring mig för min egen skull. Det är det som svartkonst handlar om, va? Att vinna egna fördelar. Men när jag kommer till Jesus, då går jag in i ett rike som ser helt annorlunda ut. Där handlar det inte längre om mig, det handlar om vad Jesus vill och vad han har gjort och vad som är viktigt för honom. Därför är det en massa saker här vid gränsen som måste lämnas av. De kan inte följa med in. Och när människor gör det, de bekänner öppet vad de har sysslat med. Så här levde jag, men pris för Gud. Nu är jag frälst och jag har lämnat det här bakom mig. Då har ordet framgång. Risken för oss när vi inte längre har den här gränsen klar för oss och inte förkunnar den är att människor kommer till församlingen för att de är intresserade av den kristna tron. Men de har också med sig allt det där som inte ryms i Guds rike och vill ha det kvar. Det går inte. Här ser vi tydligt att när ordet hade framgång och Gud verkar tillsammans med sin församling, då blir det ett streck i sanden. Människor förstår. Det är innanför eller utanför. Jag kan inte stå med ett ben på båda sidor. Jag måste bestämma mig. Är jag Jesu lärjunge eller är jag utanför? Jag kan inte tjäna både Gud och mammon, inte både pengar och Jesus. Jag måste välja någonstans var jag hör hemma. Och de gick så långt att de anordnade bokbål här. När vi tänker på bokbål så tänker vi på nazisterna bara, som brände upp en massa böcker. Och så ser vi 30-talets hemskheter framför oss. Men det här var mycket, mycket länge sedan. Långt innan det. Och det var så viktigt för dem att vända sig bort från sitt gamla liv. Att de till och med tog sånt som var värdefullt och brände upp det. Ungefär som att man brände upp lekstugan här uppe alldeles nyss. Och jag vill landa den här tanken. Min sista punkt för idag. Jag har inte sagt någonting om de andra. Men det här är vad jag vill landa i. Den allra viktigaste lärdomen för oss. Det är i det här som jag har läst. Att om ordet ska ha framgång, då behöver vi både ordet och Herrens kraft. Varför var det möjligt för Paulus att få vara med om det här i Efesus? Jo, när han kom dit så ställde han en väldigt viktig fråga till dem som var troende på platsen. Och där vill jag landa idag. Det står då i vers 1 och 2 att när han kom ner till Efesus träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Svaret blev nej. Och då säger Paulus så här: okej, vilket dop blev ni döpta med? Ni säger att ni är lärjungar, men hur kan det vara så att ni säger er tillhöra Jesus, men ni har inte fått ta del av den helige andes dop? Hur kan det vara så? Ja, men vi blev döpta med Johannes dopet bara, berättar de. Och då säger Paulus: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de med Herre Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem och de talade i tungor och profeterade. Vers 8 börjar: sedan gick han in i synagogan och förkunnade frimodigt i 3 månader. Detta är övergången från det som hände först. Och det här har jag aldrig sett förut. Men jag tror att det är oerhört betydelsefullt. När Paulus kom till ett nytt område där det inte fanns några troende, Herre Jesu namn var inte känt, vad förkunnar han då? Han förkunnar evangelium. Han talar om att det finns bara en Gud som har skapat allting. Som har skapat himmel och jord. Människan är en syndare som har vänt sig bort och tillber andra gudar och sig själv och materiella ägodelar. Men Gud har sänt sin son att dö på ett kors, bära den skulden. Och när vi tror på det och omvänder oss från vår synd så får vi evigt liv och frid med Gud. Det var vad Paulus undervisade överallt när han kom till platser där det inte fanns några troende sedan tidigare. Och han skriver på ett ställe att jag satt en ära i att förkunna Jesu namn där Jesu namn inte var känt. Jag ville gå till de platserna där ingen visste om det. Jag ville börja från början, för jag ville inte bygga på en grund som någon annan har lagt. Och då, när människor kom till tro, då fanns det en tågordning. Och det här ska vi ha med oss. När en människa blir kristen, den normala initieringen in i kristendomen och första stegen. Sen är det en lång vandring som inte tar slut förrän vi är hemma hos Herren. Men de 4 första stegen är att vi omvänder oss. De brände upp sina böcker här. Det börjar vi med i den kristna tron. Vi vänder oss bort från vår synd. Det som jag förut älskade och omhuldade att göra när jag tänkte på mig själv och inte tänkte på att följa Jesus, det lämnar jag nu. Jag har bytt sida i striden. Jag blir inte fullkomlig. Men förut älskade jag synden och jag hatade Gud därför att Gud var emot synden. Nu har jag bytt sida. Nu älskar jag Gud och jag hatar synden istället. Jag omvände mig. Det var det första Paulus uppmanade människor att göra. Det andra var det här: när du har omvänt dig, då ska du tro på Herren Jesus till frälsning för din skull. Därför att även om framtiden är tryggad nu, du aldrig mer skulle falla i synd, vilket du kommer att göra, men om du aldrig mer ska göra det. Du har en skuld som måste betalas. Vem ska betala den? Jesus har betalt den. Tro på det så får du frid med Gud i evigt liv. Detta var de två första sakerna Paulus sa. Sen sa han så här: nu måste vi begrava det gamla. Vi måste lämna det gamla bakom. Vi döper oss i vatten. Och där visar vi Gud och vi visar andevärlden och hela världen. Nu tillhör jag Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå, som vi sjöng alldeles nyss. Det var den tredje saken. Och sen det som vi snubblar så lätt på, men som är så oerhört viktigt. De behövde bli uppfyllda av helig ande. Annars kunde detta inte sprida sig vidare till någon annan. Och detta var de fyra sakerna som Paulus förkunnade när han kom till en ny plats. Nu var inte Efesos en ny plats. Här fanns det lärjungar sedan tidigare. Och vad gör Paulus då? Jo, då försöker han att korrigera det som fattas. Han skriver på många ställen. I första andra Thessalonikerbrevet till exempel. Ja, vi längtar efter, vi vill komma till er för att rätta till det som brister i er tro. Ni har så mycket att lära. Och när han kommer till Efesus och träffar de här 12 männen så förstår han. Det här är människor som har någon form av tro. De har upplevt att någonting av Jesus, men det saknas någonting. Om jag ska kunna predika frimodigt i synagogan, om Gud ska göra under och tecken, om det ska bli framgång här i Efesus, då måste de här vännerna få möta Gud först. De här 12 måste få det, för det är det som är stommen. Vi utgår alltid från den församling som finns när vi börjar jobba på en plats. Därför är det så viktigt att de här 12 får bli döpta i helig ande. Han kände någonstans, detta saknas dem. Och när han börjar prata med dem så förstår han. Han döper till och med om dem i vatten. Därför att de var inte döpta i Jesu namn. Och så lägger han händerna på dem. Och när den helige ande kom över dem. Hur visste de det? Någonting nytt kom ut ur munnen på dem. Som de aldrig hade uttalat tidigare. Och lyssna nu på mig. Hur ska du veta att du har fått tag emot den helige ande? Jo, det är att Gud helgar din mun. Han öppnar din mun. Och så kommer det ut någonting som ärar honom. Här talas det om tungotal och profetia. Men det handlar också om att du faktiskt vågar bekänna öppet. Jag är kristen. Jag skäms inte för att jag tillhör Jesus. Jag vågar säga det till vem som helst. De får göra vad de vill med mig. Om de så tar livet av mig. Men jag tror på Jesus Kristus. När du kan säga detta. Då vet du att du har tagit emot den helige ande i ditt inre. Det är när Gud öppnar munnen på dig. Det är inte när han öppnar sinnet i första hand. Det var det som hände på den första pingstdagen. När den helige ande kom över dem. Då öppnades munnarna på dem. Talade tungor. Och profeterade. Så när Paulus kommer hit så var han mån om. De lärjungar har omkring mig för att ordet ska framgång. De måste ha rätt ställt med Gud först. Sen kan jag gå in i synagogan och predika. Sen kan jag gå till Tyrannos lärosal. Sen kan Gud göra ovanliga under genom mig. Sen kan allt det här ske. Sedan kan vi få uppleva all den här framgången och att människor omvänder sig. Men det måste börja med de lärjungar som finns på platsen måste bli uppfyllda av helig ande. Och det var det Jesus sa när han lämnade jorden. Lämna nu inte Jerusalem, sätt inte igång med någonting. Låt er nu uppfyllas av helig ande först. Sen kommer det andra att ge sig längs vägen. Och där vill jag landa idag. Den fråga du har hört, tog ni emot den helige ande när det kom till tro? Min vän, är du fylld med helig ande? Har du upplevt detta att Gud har öppnat din mun och helgat dig och gett dig frimodighet att bekänna detta öppet? Och inte bara bekänna det på svenska. Du kan få bära fram andra saker ur din mun som Gud ger dig, som blir till välsignelse för människor. För församlingens framtids skull här. På den här platsen. För att allt det här som vi läste om ska kunna ske här. Då behöver du vara med om detta. Tog du emot den helige ande när du kom till tro? Är du villig att lämna allt och följa honom? Dra ett streck i sanden hit men inte längre. Nu vill jag bli döpt i helige ande och jag vill att det är det här som blir mitt liv framöver. Det kan hända att det här är sista tillfället jag har att be tillsammans med er. Jag har längtat efter att få se många av oss bli uppfyllda av helige ande ända sedan vi kom för 3 år sedan. Men det är alltid så att vi längtar efter mer. För vi behöver mer. Jag vill be tillsammans med dig om just detta idag. Och jag skulle vilja att vi gör så här. Vi sluter våra ögon. Och så gör vi så här. Om du, min vän, upplever att du inte kan svara ja på den här frågan. Att du har tagit emot den helige ande när du kom till tro. Utan att det fortfarande saknas. Då önskar jag dig i Jesu namn att du reser dig. Och ställer dig inför Herren. Så ska jag be för dig och vi ska be tillsammans. Att du får bli uppfylld av helige ande. Och Gud får öppna din mun. Och han får låta nya saker komma ut i den munnen. Du får bekänna tron på Jesus. Och även tala i tungor. Profetera till uppbyggelse för människor du hör omkring dig. Och göra det med glädje och frimodighet. Om du har det så. Så ber jag dig att du ska resa dig upp. Ställ dig upp inför Herren. Ska vi be tillsammans. Det står att Paulus la händerna på dem och bad för dem och då kom anden över dem. Jag tror att anden kan komma över dig ändå. Jag behöver inte göra någonting idag. Det kan ske i alla fall. Nu vill jag be för dig som har ställt dig upp. Och vi andra som sitter ner, vi ber tillsammans. Jesus, Herre, vi kommer till dig nu. Vi vill att varje medlem i Beteförsamlingen i Jönåker ska vara döpt i helig ande. Vi förstår av ditt ord att detta är avgörande för församlingens framtid och för att vi ska bli bevarade som kristna. Nu ber jag Jesus att du öppnar himlens fönster över mina bröder och systrar som är här inne. Och att du låter den helige ande falla över dem. Och att du helgar deras munnar och öppnar dem till att tala i tunga, profetera och vittna frimodigt om dig. Jesus, du är den som döper i helige ande och eld. Det kan ingen annan göra. Men jag ber dig att du kommer över var och en som är här inne. Och särskilt de som har ställt sig upp, Jesus. Fader i himlen. Låt den här dagen gå till historien då du döpte flera av medlemmarna i församlingen i heligande och i eld. Och jag ber att när detta har skett så ska dörrarna öppnas utåt i samhället och ditt ord ska kunna spridas och med kraft bekräftas av dig. Så att människor kommer till tro, församlingen får en underbar och lysande framtid. Jag ber om detta. Och du, min vän, som känner att Herren rör vid dig. Var nu inte rädd för att tala ut det du får till dig. Om det är lovprisning. Eller ett nytt språk som du inte har haft tidigare. Eller ett budskap. Eller om det är en frimodig bekännelse. Säg det. Tala ut det. Och Gud ska välsigna dig. I Jesu namn. Amen. Om du har ställt upp så kan du sätta dig ner. Varsågod.